en podcast från Aftonbladet.
Russian President Vladimir Putin insists he does not want a war, but he's demanding immediate guarantees from the U.S. and NATO as Russia masses troops along Ukraine's border. In his end-of-the-year news conference, Putin said NATO allies need to promise they won't expand east.
Om de här förslagen får genomslag och gehör, då kommer det att ställa till det för oss. Det vill säga, i mitt uppdrag som chef för Försvarsmakten så kommer inte vi att kunna lösa uppdraget. Det handlar ju om för oss att stärka vår förmåga och att bli en starkare försvarsmakt genom samarbeten, de internationella samarbeten, och det kommer ju att raseras.
Militäralliansen NATO med USA i spetsen ska inte få bli större. Den militära närvaron vid Östersjön ska minska. Och så får Ukraina inte gå med i NATO. Det här är några av punkterna på en kravlista som Ryssland la fram för ett tag sedan. Pressen och hoten från Ryssland har blivit allt mer kännbart den senaste tiden. Landet i öst, de har växlat upp sin retorik och sin militära kapacitet, och nu senast så vill man alltså förbjuda NATO att expandera. Och det här skulle innebära att länder som Finland och Sverige inte längre skulle kunna ansluta till militäralliansen i framtiden. Det eskalerande läget är en av punkterna på det svenska stormöte som pågår just nu, konferensen Folk och Försvar, där sakkunniga och politiker diskuterar omvärldsläget, säkerhetspolitiken och försvaret. Mer passande än på länge, får man säga, apropå nyhetsläget. Du lyssnar på nyhetspodden Aftonbladet Daily, som idag har bjudit in vår utrikeskommentator Wolfgang Hansson, som ska ge oss både djup och sammanhang kring ämnet Ryssland, NATO och den kraftiga försämringen av det säkerhetspolitiska läget. Varför växlar president Putin upp just nu? Vad svarar NATO och Sverige på det här? Och hur hänger det här ihop med hotet mot Ukraina? Ja, vad vill egentligen Ryssland ha för världsordning? Det ska vi prata om idag. Du är varmt välkommen att lyssna. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Wolfgang Hansson, vad är det som Putin sagt om Sverige och NATO egentligen? Kan du förklara hur läget är just nu?
Ja, han vill ju att NATO ska, så att säga, formellt gå med på att vare sig Finland eller Sverige ska kunna bli medlemmar av NATO. Och Ryssland vill också att det ska inte ske några övningar i Sverige eller Finland ihop med NATO-trupper. Och det här är ju otroligt långtgående krav som är en del av den här kravlistan som Ryssland har lagt fram nu de senaste veckorna, där man i princip kräver att man ska bygga en ny säkerhetsordning i Europa, där man går tillbaka lite grann till det läget som var under kalla kriget, där världen var uppdelad i olika intressesfärer, där USA hade Västeuropa som sin intressesfär och där Ryssland hade Östeuropa och de här staterna som då ingick i Sovjetunionen, som nu numera självständiga stater som Ukraina till exempel och Kazakstan och Belarus och alla de här. Att väst ska gå med på att det ska bli någon slags formellt återgå liksom till någon rysk överhöghet över de här områdena. Och det är ju sånt som, jag menar, NATO och västvärlden omöjligen kan gå med på.
Ja, hur har reaktionerna varit på det här?
Ja, det har ju varit väldigt kraftiga reaktioner, muntliga reaktioner får man väl säga då. Det har inte varit något militärt svar på det här, utan det har ju fördömts väldigt kraftigt av NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg, och vi har ju hört hur försvarsminister Hultqvist och statsminister Magdalena Andersson har sagt att det är inte Ryssland som bestämmer om Sverige ska gå med NATO eller inte. Sverige är ett suveränt land, vi fattar själva den typen av beslut. Och man har ju också varnat Ryssland, framförallt USA har ju varnat Ryssland för vad som kommer att hända ifall de exempelvis går in i Ukraina. De har ju typ 100 000 soldater som står vid gränsen mot östra Ukraina, och många fruktar ju att det ska bli invasion där av något slag. Och då så har president Biden, som har pratat med Putin på telefon flera gånger, sagt att det kommer bli väldigt kraftiga ett väldigt kraftigt svar, väldigt kraftiga sanktioner om ryssarna går vidare med de här invasionsplanerna.
Ja, invasionsplanerna som du säger. Det här hänger ju väldigt mycket ihop då med situationen i Ukraina. Och sen har vi Kazakstan nu också. Kan du sammanfatta de här oroligheterna och det senaste?
Ja, alltså Kazakstan har ju blåsat upp nu plötsligt med det här folkliga upproret mot diktatorn där. Och det har ju blivit ett väldigt bra tillfälle för Vladimir Putin och Ryssland att visa musklerna igen och visa hur beroende de här forna sovjetrepublikerna är av Ryssland. Ryssland har ju skickat åtminstone 3000 soldater till Kazakstan för att slå ner det här upproret och för att se till att upprätthålla ordningen. Och det gör ju att regimen där hamnar i en beroende ställning till Moskva, och det är ju precis vad Putin vill. Han vill ju att alla de här före detta sovjetrepublikerna ska vara beroende av Moskva och ska fråga Moskva om allting viktigt innan de gör någonting. Och att i praktiken är Ryssland som ska bestämma över politiken i de här länderna, åtminstone på det här övre planet så att säga. När det gäller Ukraina så har ju det pågått väldigt länge. Det var ju redan 2014 som Ryssland invaderade först Krim och sen annekterade det, alltså den halvön som då tillhör Ukraina. Och sen så gick man in med trupper och separatist för att hjälpa separatiströrelser i östra Ukraina att bryta sig loss ifrån Ukraina. Nu är det fortfarande så att säga, Ukraina är ju ett land, men man har då bildat utbrytarrepubliker där i östra delarna. Och det är det här som man nu fruktar, att ryssarna ska gå in igen för att försöka antingen skaffa sig en markkorridor till Krim, alternativt om man nu försöker störta den demokratiskt valda regimen i Kiev helt och hållet. Men det kan också vara så att det här bara är ett politiskt spel från Putin för att försöka nå fördelar och pressa NATO och västvärlden att gå med på eftergifter i den här linjen som han nu har lagt fram förslag om då.
Ja, det är inte första gången det varnas och hotas, kan man ju säga. Men du, nu verkar ju ändå många experter mena att det är på riktigt nu, eller hur bedömer du det?
Ja, det är klart att det är på riktigt på det sättet att Putin har ju mer eller mindre öppet hotat med militära åtgärder om han inte får som han vill. Och exakt vad de skulle bestå i, det vet vi ju inte. Men om han säger så, samtidigt som det befinner sig 100 000 ryska soldater vid Ukrainas östra gräns, och de har ju varit där nu i 6 veckor eller någonting, då är det klart att då måste man ju ta det på allvar. Sen måste man ju samtidigt komma ihåg att det finns ju också mycket som talar emot att Putin verkligen skulle genomföra regelrätta krigshandlingar, för han skulle ju förlora väldigt mycket på det också. Dels så skulle det bli väldigt kraftiga nya sanktioner emot Ryssland. Dels så får han ju räkna med att ukrainarna inte kommer att lägga sig platt utan kommer att göra motstånd. Och det är ju en stor nation och det kan ju bli liksom en att det bildas en typ gerillarörelse. Och jag menar, ryssarna vet ju hur, de minns ju väldigt väl hur det var när Sovjetunionen marscherade in i Afghanistan och försökte kontrollera det landet. Det slutade ju med att man fick ge sig därifrån med svansen mellan benen efter 10 år. Så att det är inte alldeles givet att det är en enkel historia att invadera hela eller delar av Ukraina. Så att det är inte givet att det blir krigshandlingar bara för att det nu mullras på främst rysk sida men även från NATO då.
Vad säger och gör omvärlden just nu?
Alltså omvärlden försöker ju, det här är ju en kris som lite grann har liksom provocerats fram av Ryssland. Eftersom man dels har satt in alla de här trupperna vid nära östra Ukrainas gräns. Och dels kommit med den här långa kravlistan till NATO. Och nu försöker ju NATO då på något sätt genom att förhandla eller åtminstone prata med ryssarna dämpa spänningen och liksom hitta en väg ut ur det här utan att göra en massa eftergifter. För det är ju naturligtvis otänkbart att ryssarna skulle få bestämma vilka länder som ska ska få vara med i NATO eller var NATO ska få placera trupper i sina egna medlemsstater och så vidare. Däremot så har ju väst sagt att man kan tänka sig att göra uppgörelser om när det gäller antalet militärövningar som NATO håller inom sitt område, om ryssarna är beredda att, så att säga, begränsa sina militärövningar också. Så det finns ju kanske områden där man kan nå framåt lite grann, liksom, men de krav som Putin har ställt, de är ju så att säga långt, de går ju långt utöver allting som NATO kan tänkas gå med på.
Putin är ju negativ till utvidgningen av NATO och menar ju att det har getts löften att man inte ska då expandera öst. Kan du berätta mer om det här?
Ja, det var ju så efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps, så var det ju en tid när Ryssland var väldigt försvagat. Och då tryckte de här östeuropeiska länderna som hade varit med i Warszawapakten, som Polen och Tjeckien och Ungern och sådana här, de tryckte ju på och ville bli medlemmar av NATO, därför att de var rädda för att när Ryssland en gång skulle bli starkt igen så skulle ryssarna återigen liksom försöka få de här länderna att underkasta sig Ryssland. Och så det var snarare de här länderna som tryckte på för att de ville bli medlemmar än att USA och västvärlden så att säga lockade in dem. Och några riktiga löften gavs aldrig egentligen om att aldrig någon gång i framtiden expandera NATO österut. Så att det där är en konstruktion som en efterhandskonstruktion av ryssarna som ju syftar till att de att ha ett argument för den här utvidgningen som Putin tycker så illa om. Därför att nu har ju NATO kommit närmare Ryssland och Putin vill gärna ha en buffertzon. Det är det han vill använda de här forna sovjetiska republikerna till, att det ska finnas en buffertzon mellan Ryssland och NATO. Och sen vill han vill ju på något sätt flytta fram Rysslands positioner på världsarenan. Han vill återupprätta Ryssland som en stormakt som det var på Sovjetunionens tid. Och då behöver han länder som Ukraina och Belarus och även andra för att kunna nå det här målet.
Det pratas ju om ett krig i Europa. Kan det bli så, eller hur tror du tiden framåt ter sig?
Alltså man kan säga att det redan är krig i Europa eftersom Ukraina anses tillhöra Europa, och där pågår ju faktiskt ett lågskaligt inbördeskrig i östra Ukraina som de senaste 8 åren har krävt någonstans runt 12-13 000 människoliv. Och vad det handlar om här, det är ju liksom om det här kriget på något sätt ska utökas eller inte. Jag är ganska hoppfull. Det kanske är fel, men jag tror ändå att förnuftet på något sätt ändå ska segra till slut, och att Putin inser att han har mer att förlora på att invadera Ukraina än att låta bli. Därför att det är klart att de här hoten han uttalar och det här scenariot han bygger upp, bara det i sig gör ju att NATO kommer ju att dra sig väldigt mycket för att låta vare sig Ukraina eller Georgien eller några andra för detta sovjetiska republiker blir medlemmar av NATO. Inte för att det har varit på bordet prioriterat nu, men det här kommer ju att göra det ännu svårare naturligtvis för länder som Ukraina och sådana komma med, även om Ryssland inte invaderar. Det kan ju tvärtom vara så att om Ryssland invaderar, då kanske sannolikheten ökar att Ukraina så småningom skulle kunna bli en del av NATO.
Och sist här hörde du Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Tack för att du har lyssnat på nyhetspodden Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.